Enhet och frihet i Kristus. Idag ska jag bara prata om något som jag har intresserat mig för den senaste tiden. Som verkar öka för varje år som går. Och det är polariseringen. Ett knepigt ämne. Jag vet att det finns många känsliga frågor. Men något som jag inte hör så ofta är vad Bibeln kan lära oss om det här. Dels vad det beror på. Men även om det erbjuds några lösningar. Så idag har jag tänkt göra ett försök att ge ett eftersvar i Bibeln, så får ni bedöma efteråt om ni håller med eller inte. Jag kommer att utgå från två berättelser i första Moseboken. Man skulle kunna se dem som varandras motpoler. Två extremfall eller varningar för två diken vi kan hamna i. Och det är spänningen mellan de här extremfallen som jag tror mycket av polariseringen och vi upplever just nu har uppstått. Okej. Bibeln börjar ju med att Gud upprättar sin ordning. Han skapar himmel och jord, skiljer ljus från mörker, definierar gränser mellan land och hav och skapar en mångfald av växter och djur. Och till sist skapar han oss människor och låter oss agera fritt i hans skapelse. Men det dröjer inte länge förrän vi är uppror mot Guds ordning. Adam och Eva faller i synd. Kain dödar sin bror Abel. Vi skapar kaos. Därefter följer två berättelser om de här extremfallen som jag nämnde tidigare. Först ut har vi historien om tiden innan syndafloden. Det var en tid där det står att det fanns mystiska jättar på jorden. Det är sånt som får mig att spetsa öronen. Sen kommer Noa och syndafloden och därefter kommer den andra historien som vi ska stanna upp vid. Nämligen den om Babels torn. Men låt oss börja med historien om jättarna. Vi läser från första Moseboken kapitel 6, vers 1-7. När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra. Och de tyckte bäst om tog dem till hustrur. Då sa Herren, min livsande ska inte bli kvar i människan för alltid. Hon är dock av kött. Hennes livstid ska vara 120 år. På den tiden, och även senare, när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar och deras rykte var stort. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sa, människorna som jag har skapat ska utplåna från jordens yta och med dem alla fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem. Det är tydligt att det som sker här var fel i Guds ögon. Så fel att han ville utplåna allt. Och vad var orsaken till Guds handlande? Jo, att världen var full av ondska och kaos. Det rådde gränslös frihet utan någon som helst ordning. Gud hade ju delat upp sin skapelse i himmel och jord. Men nu berättas det att gudaväsenden, eller Guds söner som de också kallas, låg med människornas döttrar. Vissa menar att det här handlar om blandäktenskap, där de gudfruktiga låter sig förledas av världens frestelser. Och vid den här tiden fanns det även jättar på jorden. Det är svårt att veta vad de var för några. Men kanske är jättarna ett resultat av den här totala gränslösheten. Där allting är fritt fram. Där ingen längre respekterar Guds ursprungliga ordning. Ingen lag är för helig för att brytas. Ingen gräns är för helig för att korsas. Och vad leder det till? Jo, Gud låter havets kaosmakter höja sig och dränka hela jorden. Den gränslösa och framförallt självcentrerade friheten slutar alltså i kaos. Efter historien om floden och Noa kommer vi till berättelsen om det motsatta extremfallet, nämligen Babels torn. Låt oss läsa från kapitel 11, vers 1-9. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Kina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa de till varandra. De använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. De sa, låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, de är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än förutsätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden. Och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel. Till där skapade Herren språkförbistringen på jorden. Och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Vad är det som händer här då? Jo, istället för gränslös och självcentrerad frihet som slutar i kaos, får vi här ett varnande exempel på raka motsatsen. Det råder total enhet och en strikt ordning. Jättarna suddade ut alla gränser. Men Babels invånare drar istället upp snäva gränser runt sin stad. Där alla är tvungna att leva på samma sätt. Man brukar ju säga att det är undantagen som bekräftar regeln. Men i Babel finns inga undantag. Ingen originalitet. Ingen livfullhet. Den där sprudlande mångfalden som Guds skapelse är så full av lyser med sin frånvaro. Människosläktet består av ett enda folk, talar ett enda språk, bor i en enda stad och bygger på ett och samma torn för att nå upp till himlen. Och de gör det dessutom till sin egen ära. Där har vi den där självcentreringen igen. Och vad är Guds reaktion den här gången? Jo, han krossar människornas ordning. Han skapar förvirring i deras språk och skingrar dem ut över hela jorden. Det vi ser här är alltså två extremfall. Gränslös frihet innan floden och en tyrannisk ordning i Babel. Och att balansera frihet och gränsdragningar är en av våra ständiga utmaningar. Ni som är föräldrar har säkert varit med om de här avvägningarna. Hur mycket frihet ska man ge barnen? Och var ska man egentligen dra gränsen? Det är inte lätt att veta alla gånger. Nu har inte jag och Minna några barn, men vi har märkt liknande motsättningar mellan svensk och japansk kultur. Frihet och öppenhet är ju ett rätt vanligt ideal för många i Sverige. Medan de flesta japaner tycker bättre om bestämda regler. När vi lagar mat hemma brukar jag använda kryddorna rätt fritt. Med blandat resultat. Medan mina föredrar beprövade recept. Jag skär grönsakerna lite på känn. Men i Japan är det oerhört viktigt att morötterna skärs så här om du lagar grytor, så här om du ska steka dem och så här till sallad. De har förfinat sina regler i generationer. Och att skära grönsaker i fel form är nästan som att häda där. Så ni kan ju tänka er hur det kan låta i vårt kök ibland. Men jag tror även att det är just det här som ligger bakom polariseringen som sker i vårt samhälle just nu. Vissa vill ha väldefinierade gränser. Andra längtar efter en friare värld. Eller kanske en värld utan gränser. Vissa tycker att normer är nödvändiga. Andra att de oftast är onödiga. Men den här polariseringen uppstår inte bara i våra relationer eller i samhället i stort. Den riskerar även att skapa splittring i församlingen. För även inom kyrkan är vi ju inte alltid överens. Vissa av oss vill kanske ha mer förnyelse och prova nya gudstjänstformer. Medan andra vill bevara kyrkans arv och värna om traditionerna. Det finns två diken. Libertinism på ena sidan och legalism på den andra. Och då uppstår ju frågan. Vem har egentligen rätt? Är det de anarkistiska jättarna? Eller är det Babels tyranner? I bibelberättelserna som vi läste nyss verkar svaret vara ingen av dem. Gud ingrep ju i båda fallen. Och det finns många exempel på det här i Bibeln. Alltså frihet och öppenhet kontra enhet och avgränsningar. Vi ser det när Jerusalem ska byggas upp efter exilen. Ni minns kanske hur israeliterna får komma hem från fångenskapen i Babylon. Och Nehemia och hans gäng ska bygga upp Guds stad. Då poängterar han flera gånger att både murar och portar behövs. Murar för att skydda folket, vilket skapar enhet. Och portar för att folk ska kunna gå in och ut fritt under dagen. Det finns både en avgränsning och en öppning. Och jag tror att det är likadant med kyrkan. Det är jätteviktigt med enhet. Men kyrkportarna måste samtidigt stå öppna. Så att folk känner sig välkomna in och så att vi kan nå ut. Okej, det var lite om vad jag tror är en av orsakerna bakom polariseringen. Vi ska snart titta på vad Bibeln erbjuder för lösningar. Men först skulle jag vilja säga några ord om vår syn på frihet. Jag tror nämligen att det finns en risk att vi blir lite färgade av vår samtid. Så att vi omedvetet fastnar för vissa delar av Bibeln som passar in i vårt sätt att tänka. Men blundar för dem som var, kanske har lite svårare för. Frihet är ju såklart någonting bra. Och Bibeln är full av berättelser om befrielse. Det är ett av huvudteman i Bibeln. Men vi måste komma ihåg att Gud alltid befriar till någonting. Inte bara från. Han befriar inte israeliterna från Egypten och lämnar dem vind för våg ute i öknen. När han befriar dem från slaveriet. Och sen bjuder han in dem att följa hans bud. Han ger dem lagen. Han ger dem Guds ordning. Guds bestämda gränser att leva ut sin frihet inom. Det är så han vill att han ska leva när han kommer till det förlovade landet. Men det dröjer inte länge förrän israeliterna börjar strunta i Guds ordning. Enheten bryts ner. Det uppstår interna strider. Folk börjar tillbe avgudar. Profeterna varnar dem gång på gång. Men när de inte lyssnar förlorar de återigen sin frihet när babylonierna kommer och för bort dem. Så friheten verkar sitta ihop med ordningen i Guds rike. Jag tror att det är två sidor av samma mynt. Det är endast inom Guds ramar som vår frihet kan levas ut i fullo. Men om vi bara tänker att Gud befriar från någonting, från förtryck eller vad det nu är, så är det lätt hänt att vi tänker att frihet och ordning bara är varandras motsatser. Men då tror jag att vi förenklar saker och ting. Varför gav Gud i så fall israeliterna en lag som var så sträng att ingen lyckades hålla den? Var finns friheten i det? Om vi tänker att frihet alltid är någonting gott och begränsningar alltid är någonting av ondo, så blir det väldigt knepigt att förklara vissa delar av Bibeln. Berättelser om lagen, om Jerusalems murar och salmer om hur Gud är vår borg. Jag tycker att det är rätt uppenbart att det är något som saknas i den här synen på frihet. Och jag kommer återkomma till det. Men när jag skrev den här predikan såg jag ett program som handlade om livegna på medeltiden. Det är sånt som jag sitter och tittar på. Det gav mig ett nytt perspektiv på vad frihet kan innebära. För er som inte har så bra koll på vad livegna var för några, så kan man säga att det var frigivna slavar som fick bo kvar på jordägarens mark. Deras familj var bunden till marken, men godsherren fick samtidigt inte vräka dem hur som helst. Livegenskapen var på många sätt en grym ordning, där människor blev utnyttjade av lokala tyranner. Men trots det verkar många ha föredragit att vara livegna framför att leva som frimän och äga egna åkrar. Det kan ju låta väldigt märkligt för oss. Alla vill ju leva i frihet, tänker vi. Men problemet för dem var om det blev missväxt. Då riskerade de som levde som frimän att svälta ihjäl. Medan de livegna åtminstone kunde hoppas på lite brödsäd från godsägarens magasin. Och då slog det mig, motsatsen till en tyrannisk ordning handlar inte främst om frihet. Motsatsen till en tyrannisk kung är en god kung. Det som de fattiga längtade efter var en god kung som såg till deras bästa, som försvarade dem och beskyddade dem. Och det är precis det som Jesus är. Jesus utmålas som motsatsen till den här världens kejsare och tyranner. Han är vår Kristus, den smorde, vår goda kung. Okej, om Jesus är den gode kungen, vilka är då människans värsta tyranner? Vilka tyranner är det som förslavar oss? Jo, det är dödens tyrann och syndens tyrann. Och det är just dem som Jesus kommit till världen för att besegra. Döden och synden. Paulus skriver att han är slav under synden. Och att han vill bli fri från denna dödens kropp. Den här världens ordning gör oss alltså till fångar i syndens och dödens kropp. Men Bibelns lösning är inte att vi ska bli befriade från kroppen till någon svävande andetillvaro. Nej, Jesus löfte är att vi ska återuppstå till nya upprättade skapelser. Där Guds lag är skriven i våra hjärtan. Och det här återupprättandet av människan börjar redan i dopet, när vi avsvärjer oss djävulen, vår tyrann, och istället erkänner Kristus som vår nya kung. Så vi kan alltså inte övervinna våra tyranner genom att försöka rymma från fängelset på egen hand. Hur mycket vi än kämpar för att skapa goda samhällen kan vi inte utrota människans synd. Och hur stora framsteg vetenskapen än tar kan den aldrig övervinna döden. Räddningen från dödens och syndens tyrann kommer istället av att han ersätts av en god kung, av Jesus, att Jesus blir herre i våra liv. Och det är genom att underordna oss den goda kungen som vi undslipper tyrannen. Det är genom att bli Kristi slavar som vi blir fria. Det låter kanske lite motsägelsefullt, men jag tror faktiskt att det är så. Precis som de livegna på medeltiden behövde en god kung istället för någon som sög ut dem, så är Bibelns lösning på människans tyranner den gode kungen, Jesus Kristus. Och vi kommer aldrig att kunna lösa våra konflikter om vi bara letar efter lösningar längs ett spektrum av åsikter i sidled. För räddningen från tyrannerna kommer ifrån ovan. Okej. Hur ligger det till med den där gränslösa friheten då? Alltså den där gränslösheten som ledde till jättar, ondska, syndaflod och kaos. Samma slags normlöshet som även rådde i Sodom och Gomorra. Det som kännetecknar den här friheten är att det är en frihet från Gud istället för i Gud. Det är en frihet där vi sätter oss själva i centrum. Hela vårt fokus ligger på vårt eget självförverkligande. Och det är ett mantra som vi matas med konstant i Sverige. Men problemet med det är att vi då inte längre har något gemensamt centrum att samlas kring. Om var och en av oss ser sig själv som centrum, så tror jag att vi går miste om gemenskapen. Och det skapar även isolering och ensamhet. Men vad ska vi göra istället då? Enligt Jesus verkar inte svaret på gränslösheten vara en massa ordning och regler. Det var vad fariseerna förespråkade. Så inte heller här finns svaret i sidled. Men Bibeln talar istället om frihet i Kristus. Det är kring Kristus vi ska samlas. Jesus sa ju att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Så om Jesus är sanningen, så är det när vi lär känna honom som vi blir fria. Även i det här fallet finner vi alltså lösningen i höjdled. Hänger ni med? Problemet med både den världsliga ordningen och den världsliga friheten är alltså dess gudlöshet. Vi stirrar oss blinda på våra motsättningar. Jag tror att vi ska lösa dem genom att gräla om hur mycket regler eller frihet vi ska ha. Hur snäva eller vida gränser vi ska ha. Jag tror att det är den här konflikten som mycket av polariseringen just nu handlar om. Vi blir så fokuserade på det jordiska och den här skalan i sidled att vi glömmer bort att lyfta blicken över horisonten och söka Gud. Och det tror jag gäller lika mycket var vi än står. Även om man är ett mellansyskon som jag och alltid har trivts bäst någonstans i mitten. För saken är den att vi måste söka både enheten i Kristus och friheten i Kristus. Jesus själv bad ju att alla som tror på honom ska bli ett. Och Paulus skriver i Romarbrevet att det blir ingen fällande dom för de som tillhör Kristus. För han har gjort oss fria från syndens och dödens lag. Så enhet och frihet i Kristus. Det tror jag är den enda lösningen. Det är så vi som kyrka ska visa att en tredje väg är möjlig. Försoningens väg. Okej, så vad har vi kommit fram till? Enheten i Babel är en varning för hur det går när vi skapar en strikt ordning på våra egna villkor utan Gud. Babels invånare upprättade gränser och skapade enhet för sin egen äras skull. Men en ordning utan Gud slutar i tyranni. Istället vad som behövs är Guds ordning, där vi erkänner Jesus Kristus som vår kung. Sen har vi berättelsen om jättarna. Den lär oss att vara vaksamma på vilken sorts frihet det är vi söker. Söker vi en frihet utan gränser, så att vi kan handla efter vår egen vilja? Eller söker vi vår frihet i Kristus för att handla efter Guds vilja? Jättarnas frihet suddade ut alla gränser mellan himmel och jord, vilket ledde till en frihet från Gud och i slutändan kaos. Jesus lösning är något helt annat. Han låter istället himmel och jord mötas. Han suddar inte ut gränserna. Han låter dem mötas i sig själv och i oss. Han försonar oss med Gud och låter sin ande bo i oss. Det är där vi hittar friheten i Kristus. Men om vi inte har med oss det här himmelska perspektivet, kan vi lätt få för oss att de enda alternativen finns längs den här skalan med enhet och frihet som två motpoler. Men i Kristus tror jag att de kan mötas, och i det mötet skapa något nytt. En grogrund där Guds rike kan breda ut sig. Så när polariseringens vindar blåser och vi hör talas om mörka krafter som sprider sig, så tror jag att det kan vara bra att komma ihåg att mörkret även finns där vi själva står. Inom oss själva. Det som kännetecknar mörkret är bortvändheten från Gud. Att vi endast ser till det världsliga utan att ta med Gud i ekvationen. Men ljuset kommer varken från oss själva eller från det spektrumet av åsikter, utan ifrån ovan. Det är ju Jesus som är världens ljus. Så vi måste lyfta blicken mot Gud om vi vill kunna reflektera hans ljus i världen. Och inte bara stirra oss blinda på våra motsättningar. Jag önskar att vi kunde bli brobyggare mellan människor. Att vi som kyrka kunde bli ett tecken på både enhet och frihet. Och på så vis vittna om att det är Jesus som är herre över allt. Att det är Jesus som räddningen finns. Jag skulle vilja avsluta med att skicka med ett bibelord från Sakarias lovsång i Lukas evangeliet. Han skriver så här: Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Där tror jag vi har lösningen. Ljuset från höjden som styr våra fötter på fredens väg. Amen.